Predikotexten finns på samma uppslag som Peter nämnde förut. 1604-1605 är det i min psalmbok och den andra 1271. Vi ska hämta texten från Lukas. Läkaren, naturvetaren, som träffade Paulus eller hakade på Paulus på en av hans resor. Han var med när Paulus första gången kom till Europa, till Filippi med evangeliet, och blev en nära medarbetare till Paulus. Att han var bildad kan man se på grekiskan i evangeliet. Det ser ju inte vi i översättningen, men det är den stilistiskt, språkligt sett bästa grekiskan som vi har i Bibeln. Och det beror säkert på hans utbildning. Evangeliet är socialt präglat och innehåller ju många av de här mest lästa liknelserna som vi tycker så mycket om. Liknelsen var ju en pedagogisk metod som Jesus använde. Det gällde ju att komma ihåg saker, och liknelsen, någonting som man kände igen, någonting som man var bekant med, men så fanns det alltid en poäng. Och ofta någonting som bröt för att man skulle komma ihåg det. Och då kan jag ju som lärare igen komma med en sån där passus. Vad är det i den här liknelsen som bryter mot normen? Tänk på det när vi läser den. Får vi se om ni kommer fram till det. Sammanhanget är bra att veta. Jesus har blivit bjuden till en fest. Där han ser, det är en fariseer där, de kollar efter för att det finns en man vad är det han har? Han lider av vatten i kroppen. Och de tittar, kommer han att göra någonting? Och Jesus helar ju den här mannen trots att det var en sabbat. Och sen ser han också hur det är med de här, de tar, alla försöker maka sig fram och ta bästa platsen och formulera, och han utmanar den som bjuder. Vem bjuder du? Och sen så kommer det en av gästerna, antagligen en farisé, och säger det som vi har i vår text i början på Lukas 14 vers, från vers 15. En av gästerna som hörde detta sa till Jesus: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade: en man skulle ha fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sina tjänare och säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att inte jag kan komma. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att inte jag kan komma. En tredje sa: jag har just gift mig, så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa: herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då såg mannen till sin tjänare: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er, ingen av alla dem som först blir bjudna ska få vara med på min fest. Amen. Vad är det som de reagerar på? Vad är det som gör att de som lyssnar hajar till? Man fick inte tacka nej till en fest. Den första inbjudan beror ju på samhällsstrukturen. Det gällde ju att ställa om allt man skulle göra. Så alltså inbjudan gick ut i rätt så god tid innan festen skulle hållas. Och den som då tackar ja är skyldig att komma. Att man tackade nej i nästa, det var både, ja, det var allvarligt och ett grymt etikettsbrott. Att tacka nej andra vändan. Sen är det ju svepskäl här, men de återkommer jag till. Men det klarade ni, va? Många hade rätt. Nej, nej. Ni kanske är lite försiktiga här i församlingen, eller? Ja. Fest, det var någonting som juden kunde fira. Och det var inte så konstigt, för deras vardag, det var arbete och möda. Det fanns ingen radio, ingen tv, inget internet, ingen telefon. Alltså, vad var det bästa man kunde ha? Ja, det var festen. Att få träffas och umgås i olika former. Och man hade massor av fester. Det var familjehögtider, bröllopen är förnämsta. Och det har vi ju med oss i texterna som vi har läst här. Bröllopsfesten är ju symbol för när Gud upprättar sitt rike. När församlingen, bruden, gifter sig med brudgummen Jesus och bildar den här fantastiska festen. Man hade begravningar, man hade avsked, man hade besök, återföreningar. Förlorade sonen är ett sådant exempel på en fest som ni känner igen. En liknelse som just finns i Lukas. Man hade årsvisbundna fester. Det var vid skörd och det var vid fårklippning. Det var vid nymånadsdagar. Och så, inte minst, hade man ju de här andliga festerna. Vid offer, vid pingst, vid lövhögtiden, påsk, purim och så vidare. Och det är ju oerhört svårt för oss att känna in det här. De som bodde då, stor del av befolkningen som bodde uppe i Galileen. Att tre gånger. Stel i fingrarna. Jag fick kortison förra veckan, men det går rätt bra. Ja. Tre gånger var det högtidigt. Så hade man någon möjlighet så vallfärdade man ju till Jerusalem. Och kanske en vecka vandrade man. Och så firade man de här högtiderna i Jerusalem. Tänk stämningen. Tänk upplevelsen. Ni är ju kända för att ha grymma familjeläger. Det här var ju familjeläger av bästa sort. Tänk vad det skapade gemenskap. Närhet och fest. Man kunde festa. De här svepskälen. I första, för oss kanske, vi reagerar kanske inte lika mycket som de som reagerade när de lyssnade på det, just därför att de tackade nej till det de redan hade sagt ja till. Men det är ju ingen som köper en åker utan att ha kollat den först, eller hur? Den behöver man ju inte testa efter man har köpt den. Och det är ju samma med oxarna. Man köper ju inte fem par oxar utan att ha provat dem. Det var ju inget giltigt skäl. Eller han som hade gift sig. De hade det bra på den tiden. För då fick man friår. Då slapp man en massa saker när man gifte sig. Och det hade ju inte varit några problem att ta med hustrun. Alltså, de här svepskälen som ju behandlar viktiga saker i livet som man hade. Arbetet med åkrar och oxar och gemenskapen, familjegemenskapen. Väsentliga, allvarliga, viktiga saker i livet. Men de får aldrig gå före prioriteringen av tron. Tillsammans med tron blir ju det livet både större och starkare och bättre. Och vad är liknelsens poäng? Ja, den är väldigt tydlig. Det är med dubbla inbjudan. Gud har kallat sitt folk, första inbjudan. Och sen kommer Jesus. Nu kommer andra inbjudan. Nu kommer han och bjuder. Vad sa Jesus när han kom? Han fortsatte det som Johannes hade sagt. Omvänd er. Guds rike är nära. Tro. Jesus på samma sätt. Omvänd er. Guds rike är nära. I Jesus kommer Guds rike nära. Folk i allmänhet tog inte emot Jesus. Man tackade nej till festen, till inbjudan. Och därför får vi vara med. Vi är ju de lytta. Vilken översättning NT81 har, eller hur? Lama hade väl varit mycket bättre, eller handikappade. Lytta, hur många säger det idag? Ja, men det har NT81. Men de var ju de som inte fick vara med i det sociala livet i Israel. Och därför är det ju också stötande att de inbjuds till en fest tillsammans med alla andra. Och ni vet att det var oerhört stötande för ledarskapet när Jesus umgicks med tullindrivare, syndare och publikaner, stod det i gamla översättningen. Men det var stötande. Men det var till dem man var kallad. Och det fanns inte alls i den här messias förväntan som fanns och som var så stark och som var viktig hos folket. Jo, som ofta hade positiva drag. Men det fanns inte med att Jesus skulle gå vidare, gå ut. För man hade ju sin lag, man hade sina regler, man hade sitt mönster. Det var där man levde och hade tryggheten och trodde att det skulle vara funktionen. Nu kommer utmaningen till oss då. Vad har vi för svepskäl? Eller varför är det så att inte vårt liv blir helgjutet när det gäller tron? Ja, tron är alltid hotad. Det ligger i naturen. Och det ligger också i våra drivkrafter. Det här att vi är skadade. Alltså våra drivkrafter är först och främst egoistiska. Det värnar om vårt eget. Det vi behöver, det vi vill, det vi tror är bäst för oss själva. Och de drivkrafterna står ju i konflikt till det utgivande, det kärleksfulla, det som har med det som Gud ger. Därför är det hotat. Man brukar ju säga det att mammon är ett av de största hotet. Och då är det ju inte bara det väger, utan det är allting vi har, resurser och annat. Vi har alla dessa njutningar, eller det som vardagen, det som det fina i livet ibland blir för mycket av, som gör att vi tappar tron eller tappar helgjutenheten i tron. Det som Uppenbarelseboken varnar för är ju ganska tufft. För det säger det att tänk om du ändå vore kall, va? Helst ska du vara varm, men det är bättre att vara kall. För nu är ni ljumma, och det är det farligaste. Och jag tror faktiskt, för mig är det så, att ljumheten, alltså det är så självklart att tro. Det är så självklart allt det som har med tron att göra. Men det är så att rätt vad det är, så är det så mycket annat som tar taget och tar över. Det är inget aktivt ställningstagande att man inte vill tro eller inte vill vara med. Men på något sätt så tar det bort det där. Då finns risken att lågan, att inspirationen, att helgjutenheten tappar fäste. Ljumheten är en fara. Idag är det ju vi som skulle vara tjänarna och gick ut och inbjöd. Och det gör vi väl i församlingarna, eller hur? Vår verksamhet handlar ju om det, att vi vill presentera Gud och hans rike. Vi är tjänarna i vår tid. Varför valde jag det finns djup i Herrens godhet? Ja, för det första så talar det ju om de nya världarna och den förändring och det som gör. Men det talar om något annat. Det talar om domen. Min generation, som jag till min glädje ser att de flesta representerar, och äldre. Vi har alla varit med om att förkunnelsen, när det handlade om det som skulle komma, om himlen, om riket, det var inbäddat i oerhört mycket hot. Det var krav. Om du inte, se till att du är klar. Har du det klart med Gud nu då? Kommer ni ihåg de här fiskarna på väckelsemötena? Min farbror Gunnar har en underbar berättelse om det. När hans farfar sa till väckelsepredikanten: det här är min pojk. Då förstod väckelsepredikanten att han hade klart med Herren. Men vi har varit med om det här. Och vet ni vad jag tror? Att det här har gjort. Jag talar för mig själv. Att vi har tappat lite. Vad är det här nya? Vad är himlen? Vad är riket? Vad är det som kommer? Och ibland är det rörigt med de här bilderna som motsäger varandra. Men varför är det så mycket bilder? Ja, just därför att det inte går att beskriva. För det är så oerhört mycket mer än vi kan fatta och tänka. Det som är det nya riket. Det är gator av guld. Jag vet inte hur många av oss har längtat till det. Men vad är bilden? Jo, det som var det mest värdefulla, det är det vi trampar på, det går vi på. Men det är också den ständiga grönskan, livets flod, som rinner mitt ibland oss. Vi kan ständigt äta av livets träd som grönskar på grund av det levande vattnet som ger evigt liv när vi äter av livets träd. Det träd som Adam och Eva missade. De åt ju av kunskapens träd. Där är vi ju fortfarande. På gott och ont. Och den här bilden som vi har med oss idag. Festen. Den starkaste gemenskapen. Där man får äta, sjunga, vara glada, att umgås. Och det var långa fester. Och det var fester med mycket innehåll. Vi är inbjudna till en fest. Och hur gör vi med det? Med hotet? Hur gör vi pedagogiskt? Vi är olika skapade. Vi har olika rädslor med oss. Det har med arv och miljö. Och det har med vad vi upplever. Vad vi har upplevt i livet. Vi har olika konstitution. En del av oss är mer oroliga, en del är mindre oroliga. Och på något sätt så är det viktigt att inte ta för givet, som kanske den här farisén gjorde. Han pratade om, åh vad gott det ska få vara med. Han hade klart, trodde han. Och det ska vi ska ha klart. Men det får inte bli så att det blir gömt. För varför är det klart? Jo, de här vita kläderna. Det som Josua fick kläda sig i, eller det som skaran kläds i uppenbarelseboken. Hur får vi vita kläder? Det finns ju en annan liknelse i Matteus om en fest. Kommer ni ihåg den? Där det just kommer en som inte har festkläder. Och han blir ganska brutalt avvisad, känner ni igen den? För att han inte är klädd till fest. Hur blir vi klädda till fest? Ja, det är färdigt. Det också. Gud har i sin kärlek redan gjort det som behöver göras. Det finns djup i hans domslut. Han har i Jesus öppnat vägen för oss in till riket, in till festen. Jesus i Guds kärlek har gjort allt som kan göras och behöver göras. Många av oss har ju med det här. Med tro och prestation. Den är ju underbar när ni börjar med tron som en sommarregn. Ni visste det att jag skulle frika det här förstås. Men just det. Där finns tron. Tron inte som en prestation, inte som ett krav. Utan som en tillit. Till det Gud har gjort i Jesus. Lita på att det gäller dig. Då har du redan de vita kläderna. Då är allt det färdigt som behöver göras. Vi kan aldrig göra något i oss själva eller i vår prestation som gör att vi förtjänar inbjudan till festet, medlemskap i riket. Vi kan bara lita på, eller bara lita på, att det Gud gjorde i Jesus, det räcker, det är nog, det är tillräckligt, det är det som behövs. Och i det här har vi också vår omvärld och hur det ser ut. Hade jag haft bra tid till predikan så hade jag idag pratat lite grann, för att jag hade ett samtal med Per Herngren här i veckan. Jag var på begravning när hans morbror begravdes. Per Herngren känner många utav er till. Han med icke-våldsfilosofi som så drastiskt tog ställning så att han gjorde gjorde en manifestation i USA och fick sitta i fängelse för det här. Och så han jobbar fortfarande med det här. Och jag nämnde bara, nu kom jag ju dit ändå. Vad säger de om det här? Alltså jag är ju också pacifist, men hur kan man klara detta med Ryssland och Ukraina? Det är ju så att pacifisten i mig är tacksam för de vapen som Ukraina får. För annars tänker jag, hade de rensat bort alltihopa? Hur ställer man sig till det här? Per gjorde inte det. Han tyckte inte det var bra med vapen fortfarande. Och det är fantastiskt att kunna bevara det. Och han sa en liten grej. Har du tänkt på det, sa han. Att de som dör i dagens krig, det är egentligen väldigt få. Om man tänker på första världskriget, andra världskriget, Koreakriget, Vietnamkriget, Irak-Iran-kriget. Det var miljoner människor. Och det är hemskt det här. Det är hemskt det här som vi ser i Ukraina. Det är hemskt det vi ser i Gaza, i Sudan och så vidare. Är det en verklighetsflykt att då inspirera till att ta in det här med Guds rike ändå mer? Nej, det är det inte. Det är inte verklighetsflykt. Det är det som är det rätta. Det är först där det kommer att byggas som vi människor djupast längtar efter. Fred och rättvisa, jämlikhet, allas lika värde. Alla får del av allting på samma sätt. Det är först i Guds rike allt det kommer att uppfyllas. Du är bjuden till fest. Kommer du med? Gud har gjort allt det som behöver göras. Tacka ja och tro. Lita på att det gäller dig här. Tack Gud för din kärlek som vi har svårt att omfatta och ta in på djupet. Tack för djupheten som finns i allt det du gör. Hjälp oss att våga tro, våga lita på att du Jesus har gjort allt som behöver göras. Hjälp oss att tacka ja och våga tro. Amen.